Om 4 dagar tänds OS-elden och några jobbiga orosmoln hopar sig över lejonen.
Skador, men det är inte bara lejonen som har problem.
Det här är Yle Sportens NHL-podd med Anders Nordensvan, Mattias Simonsen och Toffe Herberts. Milano, det startar alldeles strax för herr Lejonens del. Några matcher ska avklaras i NHL före det är dags för det. Och jag tänkte att vi den här veckan tar avstamp i en fråga som jag tror att ganska många ställer sig, men Oskar har ställt den åt oss. Hur ser lagens skadeläge ut inför OS? För att det är ju inte riktigt jättebra för till exempel Finland heller, trots att nu det finns inte några jättestora stjärnor skadade. Ser vi nu, obs, vi bandar in det här avsnittet på måndag, som det händer någonting mellan natten mellan måndag och tisdag, så vet vi inte. Men som Aron också påpekar i en fråga till oss, vad har hänt med Anton Lundell? Han är ju borta nu.
Nej, men alltså knack, taj tre, för det ser ju bra ut för Finland, framförallt om man jämför med konkurrenterna. För just nu är det ju av spelarna som skulle ha en stor roll i OS, så är det ju Anton Lundell som saknas, och han lär dessutom vara day to day, att det inte finns några desto större tecken eller indiser på att han skulle missa turneringen. Och i så fall så är vi ju just nu i en sån situation att alla finländska utespelare som togs ut i den här truppen 2 januari faktiskt kan vara med när turneringen startar halvvägs i februari. Och det är ju helt otroligt om det går så. Ukko-Pekka Luukkonen kanske är det allra största frågetecknet, men jag tror ju inte att han skulle ha blivit första målvakt i alla fall, fast han skulle ha varit frisk hela den här månaden. Så att Finlands skadeläge, jättebra. Givetvis, Anton Lundell vill vi ju gärna ha. Men det handlar nog mer om att verkligen hålla tummarna nu att det inte kommer nya skador än att bekymra sig över att Lundell är lite småskadad.
Ja, det finns ju många lag ännu som har... Det finns ett antal lag som har 3 matcher ännu kvar här nu. Mellan att vi bandar in det här som sagt på måndag i eftermiddag och NHL tar paus på torsdag, så det är nog helt sjukt. Så att det där sannolikheten för skador i den här spelrytmen är ju nog helt fruktansvärt stor. Att om vi ser exempel att Rasmus Ristolainen tycks vara så att om han spelar 3 perioder så är han alltid skadad efter det borta i 7 perioder. Så det där, får se. Det som Toffe nämnde här, att Ukko-Pekka Luukkonen är borta och kanske då inte skulle vara den där startande första målvakten. Men det är nog på det sättet ett stort avbräck. Om han är borta, det måste vi bestämma ganska snabbt, så det där, då blir det väl Jonas Korpisalo som hoppar in istället för honom. Och då blir det, alltså det är ju en liksom pjäs som har varit klar för OS ganska länge, Ukko-Pekka Luukkonen. Det är ju någonting som nog vållar lite huvudbry.
Ja, och ännu för att svara på frågan, så vi vet inte riktigt vad som har hänt Anton Lundell. Det enda som vi vet är att den första prognosen som kom efter det att han tvingades kliva av den här matchen var att Paul Maurice sa att det här borde inte vara någonting alls. Var väl till och med nästan ordagrant citatet. Men så tvingades Florida backa sen nästa dag och sa att nej, det här var nog lite allvarligare än vi trodde, men att det är day to day. Alltså från dag till dag skada. Det finns vissa som tycker att de här offentliga uttalanden gällande Anton Lundell låter som att han inte till exempel kommer att spela alls innan OS-pausen åtminstone. Men det är ju kanske bara vettigt ur Floridas perspektiv, att om de nu en gång vet att han ska åka till Milano, är det kanske onödigt för deras skull att chansa med honom och låta honom spela när de ändå behöver att han är frisk sen efter OS.
Jag börjar lite faktiskt att fundera att inte det är så att Florida så här dagarna före OS har kastat in handduken för den här säsongen. För att jag tänker på det sättet att jag tycker att NHL-organisationerna är såna att om de upplever att det är viktiga poäng på spel så skiter det nog helt totalt blankt om det är någonting, om det är någon annan arbetsgivare som vill ha deras spelare i 2 veckor, utan de pumpar nog ut allt. Och Lundell är ju en otroligt viktig pjäs för det där, för Florida.
Och så måste man säga, det måste man alltid i sådana här diskussioner, att det är första gången på 12 år som NHL-spelare är med i OS. Och senast så blev Mikko Koivu skadad och Valtteri Filppula skadad och Alexander Barkov skadad och John Bergenheim var inte med för han var sliten och så vidare. Och det blev brons i alla fall, det går att vinna OS-brons med Sakari Salminen också.
Jag är nu knappast den enda som har tittat på den nya Netflix-dokumentären om USAs mirakel i 1980. Jag tänker att vitsi nu, vem som helst kan nog vinna OS-guld. Till och med de där college-pojkarna lyckades slå Sovjet. Nej, men nu, om Lundell så pass mycket jag skulle säga att liksom risken finns ju ändå. Mm. Att trots att vi liksom, det känns som att vi hela tiden när det där snacket utgår från att han kommer att vara med. Så om han inte är med, vad händer sen? För han har ju varit den där självskrivna tredje centern i Lejonen. Säkert också Antti Pennanens lagbygge hur länge som helst. Vem tar den rollen annars?
Som det ser ut nu så, vad jag förstår, så finns det två centrar som kan hoppa in. Och det är Oliver Kapran och Erik Haula som man vill spela med. Men att det där, om han blir helt borta, så då blir det väl att ta in en ny spelare än. Och vem det där de sen har kontaktat, för det är ju så att de här spelarna som möjligtvis hoppar in ska ha varit på internationella eller IOKs sån här dopingkontrollslista. Och det där, det skulle inte faktiskt alls förvåna mig om Finlands ishockeyförbund inte skulle ha till exempel meddelat Jesperi Kotkaniemi att han måste vara redo för att plötsligt hoppa in. Men, det där. Men jag skulle säga att ett problem som jag tycker att vi tänker att bara de kommer dit så är de med i OS. Men en väldigt stor risk är ju att Finland och andra lag också har där spelare som är långt från sin bästa form. Och det märks i deras spel att det inte är på topp. Och det där, ja, men nu blir man ju lite försiktig hur tuff man än är om det finns någonting som gör ont hela tiden.
Ja, för att svara på din fråga, så glider för mig, i mina böcker, så glider Oliver Kapanen i så fall in som tredje center och Erik Haula är kvar som fjärde center, för att svara sådär konkret på frågan som du ställde.
Det är bra, men, att någon gör det också.
Men jag tror alltså att Anton Lundell är med, så jag tror det här är en hypotetisk fråga.
Ja, men det är roligt att vara hypotetisk.
Utan vidare, absolut.
Jag tycker ju också att det i så fall skulle ligga nära till hans. Jag har på känn, jag är lite rädd för, om vi säger som så, att om Anton Lundell inte kan spela, så jag tycker att det logiska skulle så fall nästan vara att Etu Luostarinen ska vara center i den sedjan. Men jag är också lite rädd för att Antti Pennanen får sån här snilleblick som slänger in Mikael Granlund eller Teuvo Teräväinen. Nej, inte Teuvo Teräväinen, men Mikael Granlund som center i den kedjan. Toffe skakar på huvudet.
Nej, alltså jag tror på riktigt att det är så otroligt förutbestämt de här två första kedjorna. Jag tror att han vill verkligen inte ändra på första kedjan då med om vi nu ser Dallas-kedjan med Granlund, Hintz och Rantanen. Och så tror jag på samma sätt att andra kedjan med Lehkonen och Teräväinen är lika klar. Så jag tror han laborerar med de två nedre kedjorna i så fall.
Och tänk sen när vi tittar på Finland, så du refererar Finlands första match. Det där och så ser vi att naha, att nu är det så att Antti Pennanen har ju inte själv egentligen uttryckt i något sätt hur han tänker bygga det.
Nej, alla utgår ju bara från att de här kedjorna kommer att vara så här.
Har han suttit i sin källare och det där inte sovit på 3 månader och kommit till sådana här olika, så har vi kedjor som är fullständigt oförståeliga för någon annan än Antti Pennanen.
Ja, första kedjan, Roope Hintz, Sebastian Aho, Teuvo Teräväinen.
Jag tror att Finland är ett så litet land däremot, och det finns så många gamla spelare i de här tränarteamen på olika håll, så jag tror det läcker sånt här. Jag tror att om Antti Pennanen har någonting fullständigt vansinnigt på gång, så skulle medierna veta om det till viss del.
No, jag skulle vilja, som motargument i det, jag ha villa i så fall att det läckte ut i tid för det förra VM, att han faktiskt tänker ha Juho Lammikko som första center.
Han kan också hoppa in den.
Ett VM är en annan sak. Där kommer pusselbitarna så himla, himla, himla sent. Här är så, för en sak till vill jag säga om det här också. Jag tycker att det går lite till överdrift att man analyserar matchstatistik under de här sista veckorna inför ett OS. Att nu läste jag någonstans så här en stor rubrik på en stor kvällstidning att den här mannen måste man få in bakvägen i Finlands OS-lag. Och så handlade det om att Konsta Hellenius ja, hade gjort ett par bra matcher för Buffalo i ett vinnande lag och sådär. Nej, han behöver inte alls få sin bakvägen, för det är befängt att tro att man tar ut ett spelande OS-lag utifrån de två sista veckorna, liksom månadsskifte december, januari, februari. Det här har man funderat på jättelänge, och laget har liksom klarnats, kristalliserats fram allra senast i slutet på november, början på december.
Men samtidigt så vill jag nog ha Kasperi Kapanen i det här laget fortfarande.
Det kan ju gå tända att Kasperi Kapanen då är det som kommer in om din hypotetiska tanke går igenom och Anton Lundell bort.
Ja, eller om vi är dåliga på att knacka på träd här och det är inte så att, eller att någon annan utespelare skadar sig. Så nu är det ju då så med tanke. Men okej, det är inte bara tack vare de här senaste veckorna, utan nu tänker jag framförallt på, jag sa det här, jag vill säga att jag sa det här redan under slutspelet också. Den Kasperi Kapanen som vi har sett i avgörande matcher där det verkligen står någonting på spel, en helt annan Kasperi Kapanen som vi är att se under ligalynken. Jag vill ha Kasperi Kapanen fortfarande i det här laget, säger jag bara.
Jag säger inte emot att han är 15. Det vill säga i en trupp där 14 är med.
Alltså jag det där är lite benägen av att tänka också att Kasperi Kapanen som han har spelat nu i Edmonton och som han spelar i slutspelet för Edmonton, så det där, och med sin liksom hör till de starka skridskoåkarna, så han skulle nog det där, han skulle nog vara på gräns, eller han borde vara med, jag tycker att han borde vara med i det här laget, men jag tycker att man kan inte, andra sidan så fanns inte riktigt möjligheten.
Vem skulle du ha tagit bort?
No, det är det som är det där svåra för
mig.
Det där. Nu blir det väl i det där, så att nu skulle det väl vara Joel Kiviranta då som jag skulle fälla bort från det här.
Men han har också varit bra de senaste.
Jo, men nu hämtar Kapanen ändå en det där nivå skicklighet till dit.
Jo, alltså det håller jag med. Jag, med facit på hand, borde man ha gjort så. Att han borde ha tagit ut Kasperi Kapanen och sen ersatt honom ifall han inte är i spelskick när OS börjar. Och sen plocka in Joel Kiviranta till exempel. Det skulle ha varit vettigare om vi är helt ärliga.
Det är ju inte officiellt hur de där reservlistorna ser ut. Men det har ju läckt från Kanadas håll där man har ganska många skador helt plötsligt. Att det finns liksom en lista på typ 10 namn. Och att det inte finns givetvis då någon rangordning, utan man kollar vem skulle vara den bästa ersättaren för just Anton Lundell, om Lundell är borta. Och så väljer man från 10 namn, inte sådär att det är första mannen in, utan man kollar vem som kompletterar honom bäst. Och det är väl kanske inte ändå Kasperi Kapanen, eller så tänker man i banor av roller att huvudsaken är få in en bra forward.
Nej, men jag tror just att det är uttryckligen den där rollfördelningen, och då tror jag ju nog att Antti Pennanen är den som tänker att nu behöver vi en center som kan spela boxplay. Och nu är det ju så. Jag vet att det kan antagligen vara ett skämt att du sa det tidigare.
Nej, du kan inte säga inte det där namnet nu.
Jag tror att Juho Lammikko ligger jättenära till hans att ta den här platsen om Anton Lundell inte kan spela.
Du tror det.
Jag tror det. Alltså, jag ser på dig, Toffe, att du håller med. Du vet honom. Du känner hur Antti Pennanen tänker. Du vet hur ett ishockeyförbund är.
Nej, så jag tänker igen så att det där. För Toffe får han se så nöjd ut nu att jag låter inte honom ännu säga något. Jag tror ju nog, ändå vill jag tro att då tar man nog in en bra forward och tycker att det finns tillräckligt med centrar och spelare som kan agera center. Så du nämner en Eetu Luostarinen, och Eetu Luostarinen kan hur bra som helst spela en center. Att nu tror jag att tröskeln till att Juho Lammikko kommer in för till exempel Kasperi Kapanen, nu är den fruktansvärt hög.
Eller Rätys som har spelat mera center, tagit mera teckningar i NHL den här säsongen.
Mm. Varför inte Samuel Helenius i så fall? Nu kämpar jag, vill bara vara tydlig. Ukko-Pekka Luukkonens namn nämndes, och där tycker jag nog att det finns orsak att vara pessimistisk helt som ni. Men är det så entydigt, Anders, du lyfter fram Jonas Korpisalo, finns det inte något andra alternativ som ni ser att skulle kunna utmana honom om den här platsen? För här tror jag nog också att det liksom finns ganska nära till hans till exempel att blicka mot Europa, om vi är helt ärliga.
Men när det är den där lilla rinken, så vågar man på riktigt ta in en europeisk målvakt?
Men det skulle vara tredje
målvakt. Målvakterna är ju egentligen, du har ju såklart rätt i att det kanske inte betyder någonting, men det där. Och skulle Jonas Korpisalo vara intresserad att komma till tredje mål också. Det där, nu har jag lite ett frågetecken.
Jag tycker att det är en fullständigt ointressant fråga. Så därför ska vi prata mer om den i den här podden. Nej, för att jag tror, för det första, och det här kan jag få mycket mothugg från. Jag tycker att, och både tror och tycker att Jose Saro ska spela alla matcher i det här OS. Så som turneringsformatet är. Det vill säga Finland börjar mot Slovakien, första målvakten ska stå. Sen Sverige, första målvakten ska definitivt stå. Och sen Italien, vad är det liksom för vits då? Att i sista matchen inför knockout-skedet börjar byta målvakt. Och därför är det viss relevans vem som är tvåa, men totalt irrelevant vem som är trea. För det är en person som inte kommer att stå, och det här är spelare som fungerar och är så proffsiga och har varit med i så många sammanhang. Att man behöver liksom inte ta en tredje målvakt för att få bra filis i gruppen, utan det är det andra som ska sköta, det är inte tredje målvakten. Så att Korpisalo, ja, men kvittar om det så skulle vara Joni Ortio, som har varit ganska bra i sporten de senaste omgångarna.
Men sen alltså, mardrömsscenario. Vi har Jose Saros, vi har Kevin Lankinen. Okej, det här är inte mardrömsscenario, det säger vi. Kommer till mardrömsscenario. Vi har Jose Saros, vi har Kevin Lankinen och då till exempel Ukko-Pekka Luukkonen. Eller Jonas Korpisalo, men nu i det här scenario Ukko-Pekka Luukkonen. Jose Saros antingen usel eller skadar sig mot Slovakien. Kevin Lankinen får starta mot Sverige, är sämre. Nu finns väl det då nära till hans att det är Luukkonen som står mot Italien i så fall nu.
Alltså, det där backar lite bandet här. Nu måste jag ju avslöja här att vi hade med Toffe här en sån här. Jag upplever den till och med lite hetlevrad, den här vår diskussion.
Nej, WhatsApp-diskussion
var jag det där. Jag tycker att målvakten är en spelare som ska spela enligt formen. Och jag tyckte att Ukko-Pekka Luukkonen har varit den klart bästa finländska målvakten i NHL från och med början av mitten av december. Och det där, och jag tyckte att man kan ifrågasätta att varför inte han är etta istället för Jose Saros. Så det där, jag har ju den här, jag tycker att det är ett stort problem om Ukko-Pekka Luukkonen är borta.
Så eftersom det är roligt att diskutera hypotetiska saker som vi diskuterar vad som händer om Finlands första målvakt blir skadad och är dålig och Finlands andra målvakt är skadad och blir dålig, hur ska det då bli med den eventuella tredje målvakten som kanske hypotetiskt också är skadad? Någonstans tycker jag det är enklare då att säga att Jose Saros står alla matcher för Finland i det här OS och han kommer att göra det bra.
Ja, alltså jag håller ju egentligen med dig. Jag håller egentligen med dig. Och oavsett om Luukkonen är med eller inte så säger jag nog också tyvärr Anders att Jose Saros är den som ska stå alla matcher i så fall. Och jag tror just därför att det redan är etablerat att det här är rangordningen i så fall. Att där liksom blir det sen mer intressant att följa med att vad händer om Luukkonen går in som tvåa till exempel och Lankinen. För jag tror inte att det är problem för Lankinen att vara trea. Men vad tycker Luukkonen om att vara tvåa? För det vet vi ju inte. Vi vet att han är nöjd med att vara trea. Det var han i Four Nations. Men nojo,
det är som Anders sa att om någon målvakt vill vara tredje målvakt. Så för mig är det här en så milsvid skillnad mot ett VM. Klart att alla vill vara tredje målvakt. Vilket drömuppdrag att få vara tredje målvakt. Hänga i Italien, vara med i OS. Kanske komma hem med en medalj. Man står om man får, men man åker dit med utgångspunkten att man är tre. Det tror jag ingen snack om att man inte skulle få en vinnare tredje keeper.
Jag tror att den här kemin, om målvaktstruppen blir nu det att det skulle vara samma som i Four Nations, det vill säga Saros, Lankinen och Luukkonen, så tror jag att den här, på det sättet en fördel för Finland kanske, att jag tror att både Luukkonen och det där och Lankinen respekterar Jose Saros. Det finns den här lite senioritet. Jag tror att det faktiskt är en trio som det där skulle kunna få liksom ha jättebra stämning där och sprida bra stämning. Och det är faktiskt inte helt irrelevant. Det är irrelevant att ha liksom bra stämning i ett lag.
Nej, och så ska vi också minnas att finsk media är på plats och genast när det är så då till exempel igen hypotetiskt men möjligt att Saros spelar dåligt mot Slovakien. Och då kommer det plötsligt frågor om att hej, borde inte någon annan få starta mot Sverige? Och då liksom det blir en snackis för att medierna tvingar det att bli en snackis. Och det är samtidigt frågor som Antti Pennanen och de resten måste ha ställning till. Så det liksom det, trots att det eventuellt är bara hypotetiskt snack så kommer det ändå att bli verkligt också, tror jag. Om det händer så.
No, sen är det där, som medierepresentant så vill jag säga att sen när turneringen en gång är igång så hör jag nog åtminstone dem som hoppas på riktigt att tränarstaben och ledarstaben totalt ignorerar allt vad medier har kommit med och det där gör sitt jobb.
Det som är mycket mindre hypotetiskt är ju att spekulera, som just du också lite Anders var inne på. Rasmus Ristolainen, han är i spelskick nu, men jag vägrar utgå från att han är i spelskick under OS. Så skadebenägen har han varit den här senaste tiden. Det ska sägas att den här senaste skadan visar sig, om jag tolkar honom rätt, att han trampas snett på en puck och vrickar vristen lite eller något sådant och därför sen var borta resten av den matchen, men han spelar efter det. Hur ser läget ut på backsidan om ni skulle vara tvungna att ta in en tillspelare i den här truppen? Är det då Urho Vaakarainen eller finns det någon europeisk annan spelare som ni tar in?
Nej, det är Urho Vaakarainen som kommer in i så fall. Jag tror Finland kommer att spela jag tror inte att Finland kommer att spela så det utpräglat med sex backar. Men jag tror verkligen inte heller att det blir sån här Jukka Jalonen-hockey med fyra jämna backpar, utan det blir säkert sådär lite mittemellan, sju backar-ish. Och därför igen, för att upprepa samma sak med tredje målvakten, det är inte hela världen vem som är åttonde back och Vaakanainen. Och samtidigt som med Ristolainen måste man komma ihåg att det här är ju ett bättre läge än vad det har varit någon gång tidigare när vi har pratat om den här truppen under hela den här poddsäsongen. För nu spelar han ju faktiskt 20 plus minuter och gör till och med mål ibland.
Jag upprepar en sån här grej som det där, jag tror att jag tidigare också tar fram det som jag inte upphör att förvåna mig det där. När Kimmo Timonen som ju det där har varit med om alla finländska det här framgångarna med NHL-lag. Han var första gången, var han inte ännu med i NHL när Finland tog brons i Nagano. Så när han säger, en back som har varit med om alla de här turneringarna, han säger att backarna hatar allt annat än att spela med tre backpar. Så kan jag ju inte förstå varför det envisas med att de inte får sin vilja igenom.
Jag tror ju att det kommer att bli två backpar som spelar väldigt mycket tillsammans och så tar de övriga lite boxplay och lite Mikko Lehtonen i powerplay och så vidare. Så det blir liksom inte så där mishmashat utan det blir två backpar som spelar jämnt och mycket.
Förhoppningsvis blir det på det viset.
Mm.
det är som sagt inte bara Finland som tampas med frågor om skadedrabbade spelare. De andra länderna som du Toffe lite var inne på har på sitt sätt sämre läge, och ett land som definitivt har ett mycket sämre läge än Finland. Så det är vårt kära grannland Sverige. Tre Kronor går in i OS utan sin solklara första center Leo Carlsson. Anaheim Ducks kommer inte i spel i OS också utan Jonas Brodin, en oerhört säker back som ju skulle vara en topp 4-back i finska landslaget också, om vi är helt ärliga. Där finns det nog orsak att vara orolig, tycker jag.
Ja, så är det. Och på samma sätt för svenskarnas del också lite bättre nyheter nu helt plötsligt. För jag är imponerad av sån här som kan ge skade tippningar, blicka in i framtiden och säga hur det kommer att bli väldigt långt på förhand. Viktor Hedman sa i en intervju någon gång i mitten på december att han ska sen vara med i den där utomhusmatchen när Tampa spelar 1 februari. Och lo and behold, det var han. Spelade över 10 minuter. Det är jätteviktigt. Det är imponerande, tycker jag, att med 6-7 veckor säga att där ska jag vara med. Och så är man med. Viktor Hedman är med och William Nylander är med igen. Han höll ju också på att försvinna men spelade över 20 minuter för Toronto senast mot Vancouver. Så att de är med. Men sen så är det ju också stora frågetecken för Gabriel Landeskog som verkligen är touch and go. Och han sägs ju vara väldigt viktig så där mentalt för det här laget. Så att som vi sa tidigare, att lite nervöst i Finland men mycket nervösare i Sverige. För att säg nu att de här tre har kommit tillbaka för tidigt, att de inte kommer i skick. Så det är ju enorma hål. Och vi diskuterar Anton Lundell och här är det de som du har nämnt. Och så drar vi då bort Hedman och Nylander och Landeskog. Så det går inte att jämföra. Elias Lindholm dessutom skadad nu också. Det finns så många som helst.
Ja, vi får hoppas att William Nylander kan spela trots gipsat långfinger. Han är ju definitivt det där en helt nyckelspelare. Jag tycker också att Leo Carlsson skulle vara första center. Men sen ska vi komma ihåg att han är 20 år gammal, va? Han har inte fyllt 20, han är 20 år.
Nej, alltså, jag tycker att det säger mer om resten av Sveriges centertruppen.
Jag skulle bara säga för att där det är katastrof när Finland tappar spelare, så tycker jag faktiskt att det det finns lag, kanske då nordamerikanska lag, som till och med på riktigt kan bli bättre när de tvingas att byta ut spelare. I Sverige kanske det inte är riktigt på det sättet, men just i det här fallet så måste jag säga att tycker inte att Hampus Lindholm gör Sverige svagare istället för Jonas Brodin. Och det där, och att Marcus Johansson är med, så det kanske lite omstrukturerar, men han är en fruktansvärt bra spelare. Att det där, sen när det börjar komma långa listor på det skadade William Nylander, men egentligen så tycker jag att Sverige inte i mina ögon har blivit alls svagare.
Nej, alltså jag vill ju säga att just Marcus Johansson är ju en spelare som...
Johansson!
Marcus Johansson är en som man mycket hellre har i den svenska truppen, tror jag, som svensk ishockeyvän, än ta nu liksom egentligen nästa vän som helst en annan som är tilltänkt att spela i den här fjärde kedjan till exempel. Att han är ju en så otroligt älskvärd spelare. Och ja, det säger ju massvis om den där svenska backbredden, att de kan plocka in en Hampus Lindholm och inte egentligen bli svagare alls på backsidan. Och jösses, så Mattias Ekholm däremot nu hade bränt broarna riktigt ordentligt, att inte ens vara den där som man plockar in i det här skedet när Brodin blir skadad.
Sveriges Perttu Hyvärinen.
Det skulle kunna bli Edvinsson också, men han är också då skadad, som skulle vara en potentiell ersättare. Det som, för att byta från Sverige, så det som Anders sa, att det finns lag som kan bli starkare med de här skadorna, så statistiskt, så om man tittar på USA, så är USA verkligen ett sånt lag. För nu är då Jack Hughes skadad igen, och han har gjort 2 mål på de senaste 19 matcherna, läste jag, och ska vara en topp två. Liksom 2 främsta kedjornas anfallsspelare i USA. Och så kollar man på den där NHLs målstatistik, och det är nu så festligt, för det finns 7 spelare i NHL som har gjort 30 mål eller fler. 3 av dem är amerikaner och ingen av dem är med. Alltså det är Cole Caulfield, Jason Robertson och Alex DeBrincat, som ju definitivt platsar i sådana kedjor. Så då kan man ju verkligen ta det där som Anders sa, att lag kan bli bättre på grund av skador. Nu pratar jag statistik, att man byter bort en kille som har gjort 2 mål på 19 matcher, och så vips, drar man in en som har gjort 30 mål som en av 7 spelare i NHL.
Men nu är det jätteviktigt här. Jag vet att vi har hackat ner mycket på Antti Pennanen och det finska ishockeyförbundet, men nu ska vi komma ihåg att det här är USA vi talar om. Det här är USA med Mike Sullivan i spetsen som bevisning, och Bill Guerin i spetsen, som har gått in för att bygga ett lag fyllt av det här ökända sandpappersavdelningen. så finns det faktiskt då ens nära till hands att de tar in de här spelarna, eller finns det någon sån här tredje kedjans grinder som ni tror att det skulle kunna finnas högre på deras lista? För jag misstänker lite att det finns någon.
Alltså jag tror att eftersom det är just den här spelaren som ska ersättas, så tror jag det kan bli någon av de här tre.
Spela Joe Sacco än. Alltså, jag tittar ganska mycket på Montreals matcher och jag kan inte förstå hur något lag i världen kan lämna Cole Caulfield utanför. För han, liksom, han är helt otroligt bra. Jason Robertson är bevisligen en målskytt. Alex DeBrincat i Detroit kan sen kanske vara lite mindre det där, uppspelt av med det där. Men ja, jag tycker att USA har... Inga invändningar mot backtruppen, men anfallstruppen så tycker jag att de håller på att göra alla tider självmål.
Ja, alltså jag måste säga det mest imponerande med Cole Caulfield var den här videon som dök upp för någon tid sedan när de visade att han under uppvärmningen, eller var det på ett träningspass, när han gjorde sådana backhand-passningar, alltså sådana här lättusjöte, vad det nu heter på svenska, där liksom pucken stiger upp i luften. Han gjorde det backhand med sin vänster arm, sådär bara. Med en arm. Helt sjukt. Jag testade. Jag försöker lära min 4-åriga dotter att skrinna medan hon tar pausar. Så testar jag lite det här. Det är helt omöjligt. Jag
vet, till och med för dig.
Till och med för mig.
Men kan han backchecka som Vince Trocheck?
Just det. Och kan han slåss som bröderna Tkachuk eller JT Miller för den delen. Och Kanada har också frågetecken nu senast efter just den här omsusade piratmatchen, vad man nu ska kalla det här jippo som de ordnar mellan Boston och Tampa Bay. Braden Point borta, Anthony Cirelli åkte på en smäll i huvudet, men igen, den där bredden av spelarna som de har att välja från, det känns som att det liksom spelar ingen roll för dem om Anthony Cirelli är med eller inte.
Ja, vi sätter Devon Taves dit och Brad Marchand dessutom, Logan Thompson.
Ja, sant, Marchand i samma sits som Anthony Delio.
Det är liksom många och det är fem. Men som du säger, att också med de här, Kanada har numerärt de flesta, fem riktiga frågetecken just nu, men jag menar ersättare finns. Anders Nordensman skulle som förbundskapten ta ut fullgoda ersättare till de här fem på 10 minuter.
Ja, det där. No, Wyatt Johnston är en spelare som är när som jag skulle kunna ta in i anfallstruppen. Om man tycker titta på deras backtrupp som ju egentligen då är den kanske som om man nu ska ifrågasätta några var, så är det ju kanske lite speciellt att de väljer exakt samma backtrupp när det finns backar som det där som man spela mycket bra i NHL den här säsongen och inte kommer med det där. Och när jag tänker på att om nu till exempel Thomas Harley, som inte är en utpräglad defensiv back, skulle bytas ut mot Evan Bouchard, som det där är ligans väl effektivaste back för tillfället, så skulle det göra Kanada svagare. Att faktiskt att Kanada har en sån bredd att välja på och att det där att Där tror jag faktiskt att det faktiskt är så att det kommer inte att ändra på någonting i praktiken för motståndarna om de byter ut spelare.
Nej, alltså jag skulle säga mer att för Kanadas del är det kanske inte ett frågetecken vem som eventuellt blir utanför truppen, utan större frågetecken nästan spelare som Bo Horvat som nu är friska och redan uttagna. En spelare som också var skadad tidigare men nu har gjort comeback, spelar ganska många matcher men var det ganska usel i dem. Han har bara stått för 0+2 sina fem senaste matcher och då är det här en kille som blev uttagen uttryckligen för att han var så glödhet innan han blev uttagen. Att vad man har liksom tagit så här vissa missar och sen tvingas leva med dem istället för att just då få... Säg nu till exempel om Braden Point, Anthony Cirelli, Brad Marchand, alla de här tillfrisknar i tid till OS och är en uttagna. De får inte egentligen ersätta. Så kommer de dit och är dåliga. Det är ju ett problem.
Det är ett problem om man är dålig i OS. Men alltså, ett självmål vill jag lyfta fram av Kanada här. Och det tycker jag tycker att det är ett både liksom imagemässigt självmål och sen faktum också med tanke på framtiden, så tycker jag det är dumt att de, när de har det så naturligt, de inte tog in Matthew Schaefer i det här laget. Jag tycker att han borde vara med. Han borde vara med helt enkelt för att dels skulle han höja intresse ännu mer i Kanada än det ännu är, och dels skulle han köta sin roll helt otroligt bra, och han är liksom, han är ishockeyns framtid. Jag tycker att det var ett dåligt val av det.
Och de som också sitter och följer med det här läget antagligen myser lite, så det är ju Tjeckien och Schweiz, för där har vi, de har ju alla sina NHL-kärnor på väg till OS och behöver inte på desto vara, de är ju säkert oroliga också för att någonting ska hända dem de här sista dagarna, men samtidigt har de ju inte alls samma läge som de här övriga toppnationerna.
Tjeckerna fick en nu, Pavel Sacha, är borta nu just för Bruins, och han är ju himla viktig, men det lär ska vara så här klassiskt day to day. Vi har ännu en Lundell och inga riktigt viktiga spelare är borta.
Ja, och på något sätt känns det liksom ändå inte, det här är inte överhuvudtaget en diss mot Anton Lundells landslagsmoral, men det känns som att de här tjeckarna, så de har nog någonting att bevisa. De är så otroligt bittra för att de inte fick vara med på Four Nations, att de vill nog verkligen nu. De ställer nog upp fast de skulle vara skadade. Jag tror att de till och med spelar bättre fast de är där skadade också än annars. Så där, hoppingivande för de två hockeynationerna i alla fall.
Jag blir inte personligen alls överraskad om Tjeckien är bästa europeiska nation i OS.
Jenny har också en OS-relaterad fråga. Hon undrar hur Finlands powerplay femmor kommer att se ut. Och det här är ju intressant. Och här Anders börjar gärna blicka ner mot sina anteckningar och ler brett. Jag antar att du har något gott på gång där.
No, alltså, jag tycker det är på det sättet intressant att Finland har ju på pappret en helt fruktansvärt första powerplay-femma. Och det där, till motsats från Four Nations, så nu kommer vi inte att köra med, eller Finland kommer inte att köra med det där med fem forwardar, utan det kommer att bli en back och fyra forwardar. Och då kommer ju av de här fem spelarna som finns på isen, då så kommer ju fyra på ett sätt att vara Dallas-spelare, om man räknar Mikael Granlund som var förra slutspelet med i Dallas första slutspel. Så blir det Miro Heiskanen på linjen, så blir det Mikko Rantanen som playmaker på högra teckningscirkeln, Mikael Granlund till vänster, Roope Hintz som den här spelaren som spelar vid det där förlängda mållinjen, och sen har vi en bumper, och där är enda frågan att blir bumpern Arturi Lehkonen eller Sebastian Aho?
Ja, fullständigt. En liten anmärkning har jag mot det här. Då han sa att Anders sa att Mikko Rantanen är playmaker. Mikael Granlund, playmaker, och Rantanen den som pangar in dem eventuellt.
Eller liksom, debuter kanske.
Ordalydelse, debuter. Men jag håller fullständigt med dig, och på frågan om Aho eller Arturi Lehkonen så tror jag att Lehkonen är ännu bättre den där rollen som Hintz nu har, står rakt framför mål, så därför Sebastian Aho.
Så just det, men du har Hintz där kvar?
Ja.
Okej.
Okay. Det vill säga, precis som du sa, en liksom kvart, en vad heter det? Fyrkant. Snedställd. Med Hintz, Rantanen, Heiskanen, Granlund och så Aho i mitten.
Just det, ja.
Okej, ja.
Ja, för det tycker jag, och det är ju på pappret. Ska vi säga att när Finland fick silver i Turin, så hemskt mycket berodde på, eller många framgångar berodde på att Finlands första powerplay-femma funkar helt fruktansvärt. Det var den bästa powerplay-femman i OS. Kanske Sverige sen, no, vi går inte tillbaka till det. Men det där, faktum är att den här måste fungera. Den är bra, den har visat sig vara bra i Dallas, och både Lehkonen och Aho är bra på det. Så att Det jag skulle säga, det kanske, om vi inte våra målvakter floppar, så är den största enskilda liksom bron till att nå framgång är att första powerplay-femman funkar.
Jag vet inte, alltså det kan ju bara vara att det var på grund av att kemin inte klickade nära Alexander Barkov där, men inte var den där powerplay-femman ju så himla farlig i...
Men det var med fem forwarder.
No, det är ju sant, att där var Patrik Laine också. Det är ju liksom annorlunda nu. Och helt som du sa, där finns den här Dallas-kopplingen. Om Sebastian Aho är där, finns det dessutom den här JVM-kopplingen mellan Rantanen och Aho, som jag då ser som de två enskilt viktigaste spelarna. För jag vill ju ha Aho och Rantanen i samma. Där känns det liksom som att där är två powerplay-experter som ska spela tillsammans. Så Lehkonen spelar mycket tillsammans med Rantanen, så därför skulle jag nästan vilja ha honom där hellre än Roope Hintz, trots att det liksom nu finns det där nära. Och där är liksom lite roligt att trots att de här killarna inte nödvändigtvis är sådana som man i första hand tänker som de som ska gå dit framför kassen och brottas när du tittar spontant på Arturi Lehkonen, Roope Hintz och Sebastian Aho. Men det är ju de som liksom spelar de här rollerna för Finlands del. Men så finns det också andra, jag vill bara slänga nu för att inte göra det här så självklart, för mig är det inte så självklart. Det finns andra killar som man kan ha där framför kassen och brottas med de här stora kanadensiska eller amerikanska bjässarna också. Rasmus Ristolainen.
En back indeed.
Ja.
Men det här är ju sådär som Antti Pennanen skulle kunna komma på.
Men han har spelat den rollen i NHL, vill jag bara säga.
Men har han spelat den rollen bättre? Han var i en bättre powerplay forward än Roope Hintz i NHL.
Eller Arturi Lehkonen eller Sebastian Aho.
Jag bara säger att det att man klarar sig i NHL just nu i grundseriematcher i den där rollen betyder inte att man klarar sig i ett
men det,
där
men det kommer inte att vara befängt. Så elakt. Det kommer inte att vara så fult. Det är IHF-regler och det, är liksom, det kommer inte vara så där att man blir ihjälslagen framför kassen. Det fixar inte så AH Lehkonen.
Hey, men alla de här killarna som vi nu har liksom här nämnt här, då förutom Rasmus Ristolainen som aldrig har spelat en slutspelsmatch, så hade ju tvärtom bevisat att det är bra i powerplay i slutspelet. Att det är liksom, vi har alla visat det redan.
Jag är på så sätt gammaldags här. Att jag tycker om att ha en power forward längst fram, framför kassen för att hacka på de här lösa puckarna. Och jag vet, Lehkonen är jättebra på det. Så egentligen, jag är fine med att Lehkonen är där. Tveksam till Hintz och Aho där. Jag vill hellre ha Aho i en playmaker-roll tillsammans med Mikko Rantanen. Ja, oh, jag vet inte. Jag liksom, och samtidigt vet jag också att Mikael Granlund är så himla bra alltid i landslaget. Jag vill också ha honom där. Att det blir, jag tycker bara att på samma sätt som, eller på ett annat sätt än det här kedjepusslet, så tycker jag att det här powerplay-pusslet är mycket svårare. För helt som du säger, Anders, det är jätteavgörande sist och slutligen. För om man i 5-mot-5 gör jobbet till exempel mot Kanada eller USA på pappret, eller Sverige för den delen. Så då är väntevärde det att det är ganska jämnt. Det är inte så att Finland vinner mot någon av de här andra lagen rakt upp och ner i en 5-mot-5-match. Utan det är, i bästa fall är det jämnt. Och då är det de här specialsituationerna som avgör. Och då måste den här powerplay-femman klaffa.
Alltså det måste klaffa. Och där ser jag att ännu innanför den här femman så tycker jag att den här triangeln som nu hela tiden spelar tillsammans. Alltså Heiskanen, Rantanen, Hintz i powerplay. Så den är liksom helt, den är helt ovärderligt viktig. För det gör det. Det gör det. Det är egentligen bara va? Det är egentligen bara McDavid, Dreisaitl och Ivan Bouchard som kan mäta sig i NHL för tillfället med den trion.
Nej, här håller jag helt och hållet med. Att Roope Hintz inte skulle få plats i första powerplay-formationen för Finland, så det köper jag inte.
Okej. Okay. Alltså, så mest mycket håller jag med om att Mikko Rantanen är det viktigaste. Och där tror jag att det viktigaste för Finland nu, i och med att Alexander Barkov, framförallt för att Alexander Barkov inte är med, är det att Mikko Rantanen spelar i Dallas för att han har en så annorlunda roll i powerplay där. För nu är han ju den, och här, nu är jag på din sida, Anders, för en gångs skull. Playmaker, för det är ju, han vill ha pucken. Han njuter av att ha pucken. Och där på samma sätt så just orsaken till att jag är lite tveksam till att ha Mikael Granlund där är för att han också gillar att ha pucken väldigt mycket. Så minns jag, framförallt tänker jag nu på VM i Prag för 2 år sedan. När han var den där powerplay-maestron i första powerplay-femmen och ville ha puck hela tiden. Och jag tror inte att det funkar att ha både Rantanen och Granlund som båda är sådana som njuter av att ha den där pucken och frodas av att ha den så mycket som möjligt.
Nu, det här tycker jag just att det är det som gör ännu Finlands, liksom, för mig ser det ut som en sån här, liksom ett buffébord. För att jag tror igen på att det är powerplay. De försöker, alltså man rullar, försöker på ena sidan öppna den här, lirka den här. Och sen kan man byta den andra sidan till andra sidan. Och då står Granlund på liksom mitt emot det där Rantanen. Och då kan man ha liksom samma, han kan också snurra det där. De kan liksom byta den här tyngdpunkten på vem som bygger upp för det där ena jävligt viktiga skottet som sen kommer. Och det blir svårt om man kan hålla på de där 30 sekunderna, 40 sekunderna och börja trötta ut den där boxplay-fyran. Så då plötsligt kommer det där utrymmena och då blir det grymt svårt för motståndarna när man har på riktigt ett rörligt powerplay var det kan komma skott från många olika håll.
Hur ser ni då, nu får ni rätta mig om jag har fel, jag minns vagt hur det såg ut i ishockey-VM 2011, ni båda minns det säkert bättre, men visst var det så att Mikael Granlund och Jarkko Immonen spelade den andra powerplay-femman då, och det var ju den som ändå var den där Finlands bästa powerplay-femma.
Jarkko Immonen?
Det är ett namn som vi inte har nämnt alls tillräckligt mycket i den här podden.
Han sköt 1-1 målet mot Sverige i finalen.
Ja, och gjorde massa med helt identiska mål i powerplay också under den
turneringen. Tuomo Ruutu skymde.
Så jag vill säga här ännu det att det finns ändå möjligheten för att det är den här andra powerplay-femman som ändå blir den där mer avgörande om de får spela att klicka. Jag säger bara att möjligheten finns.
Alltså,
för att
på riktigt, det som man skulle säga att i Kanada att nej, det är inte Connor McDavid och det där och Nathan McKinnon som är våra viktigaste spelare när det
utan Bo Horvath måste nu kliva fram.
När vi har Mikko Rantanen där, så det, ja. Det är liksom han.
Finland behöver oavsett en andra powerplay-femma, vem har ni där i så fall? Om vi formulerar frågan på det sättet. Vem ska få spela de här strösekunderna om det går så att det blir powerplay just efter att första kedjan har varit inne i 1,5 minut på isen?
Jag kan ta det invecklade svaret. eller det långa svaret, motiverade svaret. Jag tycker, jag är så pass traditionell, så pass Jukka Jalonensk, att jag tycker att det finns ett egen värde att man har olika spelare i powerplay och i boxplay. Om det kommer en situation i en match där det kommer boxplay, powerplay, kompensationsutvisning. Så jag har olika spelare och därför icke Anton Lundell i powerplay, utan Anton Lundell och Luostarinen som första boxplay-formationen och andra anfallsduon i boxplay är för mig Haula och Armia kanske. Och då tar man ju resten. Jag tror att så som den här truppen ser ut så tycker jag att det verkar logiskt att Mikko Lehtonen är den som är back i den här andra powerplay-formationen. Det kan man tycka vad man vill om. Jag tror inte han får överdrivet stora minuter, men jag tror att han uppfattas som den bästa powerplay-backen av dem som är kvar efter att man har tagit Heiskanen. Och sen har vi Tolvanen som är en bra skytt. Lehkonen, Aho då, någon av dem. Och sen så finns ju Kakko och Teräväinen kvar också. Teräväinen har ju nog snurrat ett och annat powerplay för Finland i sina dagar mot lag som Slovakien och Italien.
Jag ser igen att det där, eftersom Esa Lindell spelar i Dallas andra powerplay, så har jag honom som back i det andra powerplay. Och sen har jag tycker din argumentation är helt bra, men jag det där, vill ändå tro att Anton Lundell, om han kommer till USA är frisk, att han skulle orka både spela boxplay och powerplay, så jag har honom här, men jag tycker att det var ett bra argument du kom med. Och sen då antingen Lehkonen eller Aho, beroende på. Och sen tycker jag då att det är helt Tolvanen och Teräväinen är det här. Då är det Tolvanen är en skytt. Och då skulle Teräväinen vara egentligen en sån här som på ett gör spel då. Och Lundell skulle vara en som står framför målet. Och sen då Lehkonen, Aho, någon där av dem skulle vara, stå där vid mållinjen.
Jag håller egentligen med. Att det är så, jag tror ju att det är så där som Antti Pennanen tänker. Jag tror att han tänker mer ur det perspektivet. Att någon av dem som spelar i den första powerplay-femman eventuellt måste spela boxplay också. Till exempel när Sebastian Aho blir så viktig. Att det blir så viktig boxplay att han vill att Sebastian Aho spelar där också. Nej, men alltså jo, om Teo Teräväinen är med i det här laget som han är. Och om han ska spela i den här turneringen. Så då är det ju uttryckligen med powerplay i bakhuvudet, tänker jag. Att det är ju där som han ska briljera. Han ska då vara en av de här quarterbackarna i så fall. Jag håller helt med om att han ska vara där i så fall.
Så finns det en hybridversion här emellan som jag tycker att om det är en kort tur, det kommer inte att bli hemskt mycket powerplay. Jag tror inte att det blir så många utvisningar som man kanske skulle hoppas att det blir för Finland, så att Finland får spela powerplay. Så kan det också faktiskt göra som till exempel Dallas gör i antagligen, att Rantanen spelar hela powerplay. Och möjligtvis också Miro Heiskanen hela powerplay.
Nej, det är absolut sant. För det där som för mig lite talar mot Esa Lindell i powerplay, så att han är ju den finländska spelare som har klart flest minuter i boxplay. Som då där på honom.
Ja, jag tror ju nog att helt som du sa, att Mikko Lehtonen, en orsak till att han är med i laget, är ju för att han har den här powerplay.
Nej, det är det han är bra på.
Exakt, och det är ju där som han kan briljera. Jag tycker sen igen inte att han har varit så jättebra i de senaste VM-turneringarna i den rollen. Nej. Men jag tror ju nog att...
Men han har ändå gjort poäng, sådär paradoxalt.
Jo, och han har liksom förtjänat rätten att få spela i andra powerplay i och med att han har varit med så länge och ändå har den där erfarenheten på något sätt. Men annars, inte vet jag heller att är det nu en omöjlig tanke till exempel att köra med fem anfallare i den andra powerplay-femman till exempel? Inte säga det som omöjligt om det är så att Mikko Lehtonen inte alls kommer upp till den nivå som man förväntar sig av honom. Så inte tror jag att det är jättelångt ifrån. Men i och med att Pennanen ändå testade med den i Four Nations.
No, men vem är den backen? För jag menar, nej, Barkov överlevde det. Det är nästan Sebastian Aho enda killen som klarar av det, skulle jag säga. Att spela på blålinjen liksom, i en sån backformation.
Nej, alltså inte har jag något bättre alternativ heller. Så är det ju bara. Innan Herrlejonen inleder sin turnering, det ska som sagt spelas NHL-hockey före det, och det hinner till och med banda in ett till avsnitt före den här turneringen kör igång nästa vecka. Innan det så ska Damlejonen inleda sin turnering. Det hör ju lite till när det är oavsett. Vi snackar lite Damlejonens förutsättningar i den här podden också. De går in i den här turneringen som regerande OS-bronsmedaljörer och som regerande VM-bronsmedaljörer efter ganska många öm och män, ska sägas. Det är mycket som har hänt i damlandslaget i ishockey sen det där OS-bronset i Peking. Men ändå, i mina papper åtminstone, nu får ni vara av annan åsikt, men i mina papper är de nog den klara bronsfavoriten i den här turneringen. Vad kom USA och Kanada då alltså?
Nej, alltså det är det för mig också. För att, som du säger, det har varit konstiga år för Damlejonen. Vi kommer ihåg allt det här märkliga med förbundskaptenen och vilken disharmoni som rådde i laget och några rätt och så vidare. Och så hade man den där VM-turneringen när en stjärna for hem mitt i allt för att hon skulle på någon fest och så vidare. Och med tanke på hur det har sett ut och Finland trots allt har lyckats ta medaljer med jämna mellanrum, så tycker jag det ser ganska så där odramatiskt och harmoniskt och stabilt ut just nu, åtminstone utifrån. Och kanske Tero Lehtera var ett inspirerat och bra val i alla fall. Och traditionens makt är stor inom ishockeyn. Och jag kollar här så där historiskt med Tjeckien, så Tjeckien har aldrig tagit en OS-medalj. Om man tittar i topp 4 matcher, semifinaler eller finaler i VM, så Tjeckien har bara vunnit mot ett enda lag och det är Schweiz. Tjeckien har alltså inte till exempel besegrat Finland i en riktigt stor match. Medan Finland har i semifinal eller bronsmatch vunnit över Sverige, Kina, Schweiz, Ryssland, Tyskland, Tjeckien och så Kanada den där gången i hemma-VM. Finländsk ishockey har varit med. Och det gör att för mig är Finland fortfarande bronsfavorit före Tjeckien.
Men alltså, Finlands styrka blir väl det här då, att när det kanske inte har helt övertygat här under hösten, så då har ju inte här våra VHL-kärnor funnits med. Och det är väl spelare Ronja Savolainen, Susanna Tapani och Michel Karvinen som ska göra skillnad just i en sån här turnering. Och i såna matcher som man måste vinna.
Men jag tror just att det här avgörande kan då dels vara det som du ofta lyfter fram då, att det är Tero Lehtera som är tränare, för jag tror ju på något sätt att det här kan låta elakt, men det är bara faktum att inom damlandslagsverksamheten så har ribban för att bli förbundskapten varit helt för låg, så där kompetensmässigt. Pasi Mustonen gjorde väldigt mycket bra med sitt jobb, men bevisligen också en helt fel man för den sortens ansvar som han fick. Juuso Toivola, inga som helst meriter, lyckades vinna brons också till slut, men efter som sagt väldigt många om och men och väldigt mycket spelmässigt konstigt också som han gjorde, och uttagningar som var konstiga. Att man nu tar in en Tero Lehtera som på här sidan, inte är det ju någonsin som att han ska vara aktuell liksom med i snacket för att vara aktuell som assisterande tränare ens för herrlejonen. Men för damlejonen så är han ett jättestort steg framåt, tror jag, liksom när man tittar på den här verksamheten, den här dagliga verksamheten, att den börjar se mer proffsig ut på ett sätt som den inte har sett ut i Finland någonsin. Nej, kanske.
Härliga tränare i Finland, relativt stor hockeyallsvensk klubb i Sverige och sådär. Jag håller med dig till 100%.
Den andra stora frågan som också skulle behöva besvaras ganska snabbt i och med att om vi på här sidan har en tydlig etta enligt då alla andra än Anders Nordens van i Josef Saros, så på damsidan så vi vet egentligen inte vem som är startande målvakt. Vi har en målvakt i PVHL, Sanja Ahola, andra målvakt i Ottawa Charge. Jag har spelat 2 matcher den här vintern. Otroligt lite matcher under bältet. Samtidigt är Annika Eisala som spelar i den inhemska Aurora-ligan. Inte världens bästa mätare heller, men var första målvakt tidigare. Sanni Ahola körde om henne när Juuso Toivola var tränare. Anni Keisala var ändå den som vann det där bronset i Peking, har varit med VM-1 också efter det. Ingen vet vem som kommer att starta i den här turneringen.
Och här tycker jag det finns en positiv skillnad jämfört med här turneringen. För vi har pratat om det där till leda, att Finland behöver helst vinna den andra matchen mot Sverige för att få en lättare turnering. Finland ska ha en första målvakt i match 2, gärna match 1 också mot Slovakien. Damlandslaget behöver faktiskt inte ha en första målvakt för den femte matchen i turneringen. För det är ju faktiskt så,
det
kan vara bättre att sluta 4-5 i den här gruppen än att sluta 3 och riskera att få en kvartsfinal mot Sverige som kanske är bättre än Schweiz. Så att i kontentan är alltså den att Finland spelar matcher mot Kanada, USA, Tjeckien och Schweiz. Så nu ska vi vara helt ärliga med tanke på att de här matcherna kommer att sändas i TV och Mattias kommenterar. De är rätt betydelselösa alla 4. Det gör ingenting om Finland förlorar alla 4 så länge som Finland sen slår Schweiz i en kvartsfinal och så vinner man en bronsmatch. Och det gör ju att de här 4 matcherna att hit en första målvakt finns. Det är väl rätt klart, kan jag tänka mig, att de här 2 nämnda målvakterna, ena står mot Kanada, andra står mot USA, ena står mot Tjeckien, andra mot Schweiz, och så ser man.
Ja, det var ju så redan, till och med när Nora Räty var med som målvakt, så fanns det en sån här, det är väl lite så att Meri Räisänen till exempel var med i laget bara av den anledningen att man sa åt henne att du har en chans att tävla om den här första sparen, så hon fick spela i 2 matcher i gruppspelet, och sen oj nej, hon släppte in 7 mål mot USA, det är nog Nora Räty som äta i kvartfinalen. Men nu behöver det ju inte alls vara så här på skoj eller så. Det kan ju vara en riktig målvaktstävling, helt som du säger. Och du sa att Sverige kanske är starkare än Schweiz. Jag skulle stryka det kanske. Sverige är definitivt starkare än Schweiz. Det är helt idiotiskt att man fortfarande har det här systemet med en stark och en svag grupp. Men det är så som det är sista gången som det är nu så att alla lag från Finlands grupp garanterat går vidare.
Så det var du i klarhet nu säger, klartext. för att göra det tydligt för alla som lyssnar. Så det är bättre att sluta fyra eller femma exakt. I gruppen än att bli trea.
Exakt. Ja. För det är helt på samma sätt som när det tidigare, om vi nu backar bandet hela vägen till Peking. Så det var den första turneringen då man lyfte fram Tjeckien som ett allvarligt hot till de här etablerade fem toppnationerna på damsidan. För före det hade Tjeckien inte varit ett seriöst hot, inte på något sätt. Sverige är kanske lite det nu på samma sätt, men ändå då, det var liksom den första turneringen. Då torskade de mot Japan i sin avgörande match. De fick inte Finland i kvartsfinalen utan hamnade mot USA då i sin kvartsfinal istället. Och åkte ut direkt, väntat nog. Men sen lyckades de i därpåföljande VM få Finland i den här kvartsfinalen och vann den kvartsfinalen. Och efter det, resten är historia. Sen har Tjeckien i många papper etablerat sig som det tredje bästa landslaget. Jag håller inte med om de där framförallt nordamerikanska analyserna som bara tittar på hur många spelare som finns i PVHL och hur många som är kvar i Sverige. Men ändå, att det liksom, de har gått en lång resa från att vara det där sjätte bästa laget till att nu tävla om bronset med Finland. Schweiz har halkat jättemycket efter. Sverige har sakta men säkert tagit sig uppåt. Jag ser Sverige som ett avsevärt större hot än vad Schweiz är. Schweiz är inte bra på pappret. Finland kommer att slå Schweiz två gånger om i den här turneringen om de ställs mot dem. Och det skulle vara bättre, säger jag här och nu, att Finland tar en taktisk förlust mot Tjeckien i gruppspel.
Får jag ställa dig, Mattias, som damlejon-kommentator här mot väggen? Vi är, tror jag, ganska överens om att för att herrlejonen ska klara sig så måste Mikko Rantanen vara den spelare han är. Vem av utespelarna är Finlands viktigaste i damlejonen?
Och det här säger jag ju nu inte bara för att jag själv är bosatt i Åbo-regionen, men det är lite roligt att de båda viktigaste spelarna kommer därifrån. Susanna Tapani, 100%. Jag efterlyste ändå efter Peking att det måste komma den här proffsligan för damer i Nordamerika så att de finska bästa spelarna kan utvecklas också. För det blir inte någonting det här i Europa. Det såg man helt klart att till exempel just Ronja Savolainen, Susanna Tapani var för bra för att spela till exempel i Sverige. Och de utvecklas inte där. Nu när de har fått spela i PVHL har de blivit otroligt mycket bättre, tycker jag. Både Susanna Tapani och Ronja Savolainen. Det är de här två. Tapani som anfallare och Ronja Savolainen som back ska helst spela så mycket som bara möjligt.
Det är Finlands Heiskanen och Rantanen.
Det är Finlands Heiskanen och Rantanen på damsidan. Rent ut sagt, ja. Och plus att Finland sen har en otrolig bredd. Det ska ju också sägas att den här på damsidan är den här avgörande för att jämföra Finland med alla de andra hockeynationerna bakom Kanada och USA ska sägas. De är fortfarande helt i en klass för sig. Och dessutom USA är en klass ovanför Kanada just nu på basen av den senaste tidens resultat. Bredden i Finland, trots att de flesta spelarna spelar i Sverige, är ändå bättre än vad Tjeckien och Schweiz har i mina papper. Mm.
Och som de spelar i Sverige. Kolla till exempel på poängligan i SDHL inför OS-uppehållet. Så fyra av de sex främsta är finländska spelare och majoriteten av svenska spelarna håller till i sin egen liga. Den klara majoriteten. Men där har vi alltså då Petra Nieminen, Holopainen, Vainikka och Tulus som alla är topp 6 i den serien. Alltså bättre poängplockare än svenskarna och då har också Finland bättre PVHL-spelare än vad Sverige har.
Och Tjeckien ska säga. Så att jag tycker inte att de tjeckiska PVHL-spelarna, bara för att de är där så betyder inte att de är bättre spelare. Norra Tulus var också där förra säsongen, men orka inte bara med hur den yrsel det var, om jag nu har förstått det rätt, att hon inte bara orkar med den yrseln i den New York-organisationen den förra säsongen bestämde sig att nej, men det är bättre för mig att göra en massa poäng i SDHL i Brynäs än att vara här och göra 0+0 varje match som vi förlorar med 0-10 ungefär.
Jag ska kolla lite stats nu för den här turneringen. Kristina Kaltunkova, tjeckisk spelare som har gjort 11 mål i PVHL.
Hon är
alltså den enda, jag kollar poängligan där, av de 22 bästa poängplockarna i den nordamerikanska ligan, så är alla utom en från Kanada och USA. Och det är just den här tjeckiskan som du dessutom är ganska högt upp med 11 mål. Hon måste ju vara farlig.
Ja, 11 mål är helt osannolikt bra. För den stora skillnaden, om vi tittar på PVHL och NHL, den jättestora skillnaden att det görs mycket, mycket färre mål i PVHL. Dels för att lagen är mycket bättre på att försvara kollektivt och sen också för att målvakterna är bra. Där är världens bästa målvakter och det finns inte särdeles många lag där, så alla har en kärnmålvakt i alla fall. Så den där liksom nivån som krävs för att göra mål är väldigt hög. Att göra 11 mål på, vadå, är det 14 matcher visst som hon har spelat? Det är helt osannolikt. Inte ens de här bästa spelarna i världen har kommit upp till det. Så hon är en spelare som man absolut kan sträcka under. Men om man tittar på resten av deras 8 PVHL-spelare, det är så många som de är, och frågar man kanadensisk media betyder det här att de är snudd på tillräckligt bra att slå Kanada ungefär. Det stämmer inte. Och resten gör ungefär 0+1. på de här samma poäng mässigt på de här matcherna. Och det ska sägas, inte det är ju liksom som att Michel Karvinens poängsaldo är jättebra den här säsongen heller. Inte det som att Ronja Savolainen är jättebra heller, men det är inte på samma sätt att spelarna där gör 100 poäng som det är i NHL. Det är bara inte så.
Och när jag kollar jämförelsen där med hur många av de bästa spelarna i PVHL som är nordamerikanska, så var inne det där på anfallarna, 21 av 22 forwards. Så de 13 målvakter som har vunnit flest matcher, om man tar det som en statistik. Så de var också antingen från Kanada eller USA. Och då kollar man på NHL där det faktiskt bara var 5 av de 13 målvakter som har vunnit flest matcher den här säsongen som är från Kanada eller USA. Det här säger ju allt om både forwardsmässigt och poängmässigt och dessutom då målvaktsmässigt varför Kanada och USA är så vansinnigt överlägsna på damsidan och det finns bara bronser att spela om. Medan de må vara namnstarkast också på här sidan, men det finns där uppstickare. Där finns Pasternak och Mikko
Rantanen,
Lukas Raymond och så vidare, för att inte tala om målvakter, som gör att det är öppet på ett helt annat sätt.
För att lite illustrera den här, hur bra målvakterna är i PVHL eller hur svårt det är att göra mål i PVHL. Det finns 3 målvakter som har en sämre räddningsprocent än 90. Sanni Ahola till exempel, som har spelat sina 2 matcher, ska sägas 92,7 och klassas nu som en liksom mid-minus ungefär.
Sämsta målvakten i PVHL är bättre än bästa finländska målvakten i NHL.
Ja, André-René Debian eller Aaron Frankel, det är nu de två. Alltså Kanadas André-René Debian, 95,4.
Det är som Josef Saros i VM genom tiderna.
Ja, Aaron Frankel, då USA:s etta, 94,6. Det är liksom helt otroliga siffror som vi snackar om. Och där är det också, om vi ännu ska etablera vem som är guldfavorit i den här turneringen, så är det USA. Av den enkla anledningen att de spelar Kanada och USA, nu har spelat sinsemellan igen sin rivalry series, som de heter, när de inte riktigt orkar komma till Europa för att spela låtsas EHT-matchen mot motstånd som de kommer att slå oavsett, så spelar de bara sinsemellan. USA har vunnit alla. Fulaste, eller snyggaste segern, beroende på det här, vilken vinkel man tar på det. 10-4.
Det var inte räddningsprocenten 96.
Det var inte räddningsprocenten bra. Så de här kan göra mål, de här spelarna. Det är inte fråga om det. Och det här säger också att Kanada, det finns en viss oro för att det inte blir ett nytt guld i Kanada. Den oron är befogad. USA är grymt starkt på damsidan. Går in så stora guldfavoriter i mina papper.
Och när det kommer till kritan och man spelar förlängning i finalen så kommer Marie-Philippe Poulin in. Och
Captain
gör
Clutch.
Och gör målet.
Ja, alltså det är helt sjukt. Alltså, 4 förlängningar. 3 OS-finaler. Nej, okej, det var inte bara förlängningar, men det är 3 OS-finaler som hon har spelat där Kanada har vunnit guld. Hon har gjort det matchvinnande målet varje gång. Inte i finalen i Pyeongchang, men annars alltid när hon har spelat en OS-final har hon gjort det matchvinnande målet. Plus en gång i förlängning i VM också. Så det är ett ganska otroligt saldo.
Och det är skönt att hon är frankofon.
Dessutom det. Och har tagit en team-friendly deal med sitt Montreal Victoire för att kunna se till att de har ett så bra lag som möjligt. Med tippningar då, om vi avslutar för damlejonens del. I här turneringen hinner vi ännu tippa nästa vecka, men för damernas del är det lika uppenbart då. Är det USA, Kanada, Finland som tar medalj eller sen i någon outsider komma in och överraska?
Det är väldigt tråkigt att säga så här nu.
Men du har just sagt att hela gruppspel är bara en transportsträcka.
med traditionens makt och rutinen, erfarenheten, vanan av att vinna medaljer i det här finländska laget, så jag tror att Finland tar brons. Men sen så vi håller med Anders nu till slut här, för att avsluta med god stämning innan jag far till Milano. Kanada tar guld för USA. Frankofonerna kliver fram.
Ja, jag har ingenting att det. Jag tänkte säga att det där att det känns lite som en sån här damversion på Erik Kühnhackl, den här tjeckiskan som du sa att har gjort 11 mål, att hon kommer vara fullständigt gift för Finland när det blir dags. Men att det där, nej, jag vill också tro att just det att Susanna Tapani och Ronja Savolainen har utvecklats i PVHL, så jag vill tro att de kan, för jag tror det är fast på ganska små. Att det är någon som gör det där sen när det gäller. Jag tror ju att Finland tar sitt, det som man kan räkna som Finlands guld i damhockeyn, att ta brons. Så jag tror att de gör det ännu en gång. Och så tror jag så sagt att Kanada vinner guld.
Och Mattias, ditt tips då?
Nej, alltså jag håller med. Inte kan jag säga något annat. Jag på något sätt, jag blev så, när jag lyssnade på framförallt TSNs damhockeypodden, jag har också förberett mig för de här referaten, och att det där, inte ett ord nämnde de om Finland till exempel när de snackade om här OS-utgångarna.
Som alltid i JVM.
Ja, det är bara USA, det är bara Kanada, nu också lite Tjeckien, i och med att de har många spelare i PVHL. Det kan vara att det lite enerverar mig, att man liksom är så på något sätt har skygglapparna på och bara bryr sig om den här egna ligan och det inte kan finnas bra spelare i Sverige, vilket absolut är faktumet på damsidan. Jag säger att Finland visar alla att visar att de alla har fel och tar ett, kanske i deras papper, ett skrällbrons, men jag säger det som ett väntat brons.
Och guld.
USA. Med deras tre från University of Wisconsin som gör 70 poäng eller något sånt där.
IC-agenterna arresterar Kanadas damlag på väg till hallen. Det är ju på väg till Milano, är det inte så?
Ja, på väg till Milano då, kunde nog amerikanska medier rapportera faktiskt, ja. Får se om vi klarar oss undan dem. Jag och Toffe far alltså till Milano. Nu, nästa vecka när vi är med och bandar in, så då är jag och Toffe med därifrån. Och då blir det att snacka upp inför herrturneringen för sista gången. För sen blir det allvar också för herrarnas del.
Sitius altius fortius.
Hej då!